And one of the problems for me was simply that, like, I would find myself with somebody and there was this enormous pressure I felt in that moment to play a particular role, to be feminine, to play an expected part in this whole kind of dynamic. And I found that, like, really, really hard, to the point where I would kind of dissociate. I would be too stressed about how I had to create this illusion for this other person so that I wouldn't be rejected.
Det var en het majkväll när jag såg Jamie för första gången. Energiskt sprang han upp på scen för att hälsa publiken välkommen. En mörkhårig, bredaxlad gestalt, klädd i laxrosa shorts, sandaler och keps, ser han stor ut från salongen. I själva verket är han inte särskilt lång. Han spänner sin spjuveraktiga blick i publiken och verkar som vem som helst. Men samtidigt har han en stänk av någonting växlande över sig. Någonting svårdefinierbart.
My name is Jamie, and I'm your host tonight, so I will do a little bit of talking, a little bit of joking around. You are most welcome here, you are most fabulous here.
Du lyssnar på Svenska Yles podd Regnbågsmänniskor. I det här avsnittet får du bli bekant med James McDonald. Jag heter Camilla Telestam.
Och jag är Riku Eklund, och det är jag som är Jamies svenska röst i det här dokumentet.
My hometown is London, Ontario, which some Europeans seem to think is funny and quaint. But it's a real London, it's a real London, Ontario, and we have a river going through London, Ontario, which is called the Thames. Because that's just how much imagination people have where I am from.
Jag föddes i Vancouver år 1977. Och min mamma är född i Helsingfors och min pappa kommer från Ontario. Jag växte upp i London, Ontario, gick i skola i Toronto och tog en examen i engelska, teater och biologi.
Kan du berätta om din barndom?
I'm not sure what's interesting about a childhood exactly. I think I had a great childhood, apparently.
Jag tycker att jag hade en underbar barndom. Man klarade mig riktigt bra i skolan. Tyckte om att lösa uppgifter och sånt. Sen är jag verkligen trygg i klassrummet. Under första veckan i första klassen skrev jag ett brev till läraren och sa, kan jag få mera uppgifter? Jag har slött. Jag tyckte om skolan så gott som hela vägen. Jag höll på med musik och sport. Jag var bra på nästan allt. Jag hade just inga riktiga motgångar. Vilket hade sina goda sidor och sina dåliga sidor.
I mean, I was 24 and I wasn't quite sure what I was going to be doing.
Jag var 24 och visste inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Som min mamma sa, du behöver inte bestämma dig genast och hoppa in i någon karriär. Jag hade ju då teaterskolning, men jag var också jätteblyg och hatat att nätverka och lyfta fram mig själv. Jag hade ingen självförtroende. Det berättade jag inte för henne, men det var så jag kände det. Så hon föreslog, varför åker du inte till Finland på ett år för att resa runt lite och fundera innan du bestämmer dig?
You know, why don't you go to Finland for a year? And my grandmother was still living here at the time in Pitäjämäki. Travel around a bit, take some time to decide. And that's what I did.
Kan du beskriva känslan av att ha fel kön och hur det kom fram?
Somewhere around the age of like 17, 18, 19. Somewhere around there. And early university years. I started to feel like a real stranger in my own self.
Jag känner liksom att jag tappade eller gick förlorad om delar av mig själv. Och när man är 17 så är man ju så full av passion och liv och drama och hormoner och känslor. Allt är så intensivt att det känns som om hela jaget skulle ha skarpare konturer. Men jag känner att jag bara tappar resolution hela tiden. Jag höll på att förvandlas till, jag vet inte, på något sätt grå och blurrig och helt utan den känslan för mitt eget jag som jag hade haft tidigare. Vad menar du med att säga att du känner dig som en man också om du har en kvinnas kropp? De här sakerna är så svåra att förklara. I mitt fall var det mest en konstant gnagande känsla. En känsla av att en del av mig håller på att försvinna. Och jag hade en känsla att en transition skulle göra det lättare. Att det skulle få mig att känna mig mer bekväm. Ja, det har faktiskt hänt.
When I was a kid, of course, there was no sense of I mean, aside from in like a normal childlike kind of way, there was no sense of sexuality.
När jag var barn kunde jag bli förälskad i seriefigurer. Jag visste nog att det var pojkar jag dras till, men jag hade några förväntningar i den vägen på länge. Sen i de sena tonåren när jag började dejta blev det ett problem. Mitt intima liv var väldigt ojämnt och ombytigt och jag var mest ensam i över 10 år. En av svårigheterna var att när jag var ihop med någon så upplevde jag ett enormt tryck att spela kvinnlig. Att spela en väntad roll i samspelet som gick så långt att jag inte kunde mera vara närvarande. Att jag inte kunde njuta av det. För mig kom alltså de största svårigheterna gällande könsidentiteten inom det intima livet. För i fråga om yrkesliv eller fråga om sport så fanns det inga problem.
Hur var det att anpassa sig till att vara kvinna?
I think I was mostly frustrated, maybe, because...
Jag hade en klar bild av hur jag ska vara som kvinna och hur jag borde se ut. Jag vet att allt det där är ytliga saker, men jag visste också att det existerar ett helt annat sätt att vara mig själv. Jag gick igenom perioder då jag lät håret växa långt och hade kjol och kände att jag är tvungen att vara tillragande. Jag ville signalera till män att jag är med i spelet och att jag måste försöka att bli en riktig kvinna. Jag höll på med det länge. Sen blev jag bara trött på det. Och då klippte jag håret kort, klädde mig manligt och så kände jag mig så mycket bättre.
I like fashion because I think people think they have fashion sense, right? Everyone in this room has some that, you know, you chose what you wore today. Just want to let that sink in for a second. You chose it, right? And like everybody thinks that they have fashion sense, that they have taste. But what, I don't think we really do have taste. We have other people's taste.
Hur är det? Gör kläderna mannen eller kvinnan?
I think dressing obviously has a bigger purpose. So whatever it is that we dress ourselves in, the purpose of doing that is to signal something about ourselves.
Hur vi än klär oss är det meningen att kläderna ska signalera någonting om vem vi är. De flesta av oss gör det omedvetet. Det är fråga om att anpassa sig till samhället på ett mycket subtilt sätt. Allt från små förändringar i frisyr, klänning, smycken och färgen på skosnörerna kan signalera till folk, aha, du är sån. Vi återskapar de här koderna hela tiden och de förändras hela tiden. Jag tycker det är ett misstag att tänka att om du klär dig i klänning så är du en kvinna. Och om du klär dig i byxor är du en man. Det är så mycket mer komplicerat. Men samtidigt är det så viktigt att få passa in i en speciell grupp.
I also remember when I was pre all the medical stuff, I wore a certain kind of masculine clothing. And it was very dandy and it was fun and it was very kind of, you know, formal and it looked a bit like, you know, Annie Lennox or Tilda Swinton.
Men genast när jag började ta testosteron så är jag inte alls mera ut som en kvinna. Då måste jag skapa en ny maskulin stil och den blev helt ultrakonservativ. Helt ett medeltal av vad som kan verka manligt för att inte sticka ut. Knäppta skjortor, jeans, kort hår och skor som inte berättar någonting. Det pågick i 6-12 månader. Efter det kom det igen en förändring och nu känner jag att jag kan klä mig mer innovativt, mer artistiskt, för nu mistar man inte längre sig på mitt kön. Under övergången, transitionen, förändras kroppen och storleken på kläderna. Så det är lite som att vara tonåring.
Teenagers are allowed to reinvent themselves completely over and over and over again, how many times they want. Adults are not allowed to do that. And why not? Because, I mean, for the first couple of years of my transition, it was the most important thing for me to signal was male or masculine. And now the most important thing for me to signal is artist.
Under de första 2 åren av min transition var det viktigast för mig att signalera att jag är man och manlig. Och nu är det viktigaste att signalera att jag är konstnär. Det känns bra att jag inte längre behöver jobba så hårt på att signalera mitt kön, utan Jag kan visa hur den man jag är.
All of these kind of decorative elements, this how to code you know, who you are and what you are, it's just tied into everything else in the era. There's no way of separating the culture that you're living in and the way that it thinks about people from the way that you feel about yourself and how you would want to express that.
Det går inte att skilja på kulturen du lever i och dess sätt att uppfatta människor från hur du själv tänker om dig själv och hur du vill ge uttryck för ditt jag.
Hur var det att komma ut som trans för dina närmaste?
I didn't want to tell my family because I didn't want to disappoint them in any way. And
jag ville inte berätta för min familj. För jag ville inte göra dem besvikna på något sätt. Till slut frågade jag mig själv, vad är det jag väntar på? Väntar jag äntligen på att mina föräldrar ska gå bort så att jag inte ska behöva vara till besvikelse för det? Men sen tänkte jag att jag kan inte vänta så länge. Det är inte okej, det är inte att leva mitt liv. Jag måste ta ansvar för min existens och göra vad som måste göras. Om de inte accepterar det så måste jag jobba för att få dem att göra det. Man kan bara inte i evighet leva sitt liv för sina föräldrar. Men där kommer de att vara borta och då har en massa tid gått till spillo.
Hur reagerar de?
Not badly. You know, some of my family were kind of worried about what might happen to me, what kind of situations I might get in, like what would I be safe? And my mom took a while to get behind it in a way that she wasn't.
För min mamma tog det tag att acceptera. Hon oroar sig. Min pappa har inte sagt så mycket, men han behöver inte ens förstå det för att acceptera. Han har 5 barn och behöver inte förstå dem alla för att stödja dem. Jag tror att föräldrar överlag går igenom en slags sorgeprocess. De är kanske inte medvetna om det, men föräldrarna har idéer och bilder i sitt huvud och föreställer sig vad som kommer att hända, hur ditt barn kommer att ha ett sånt och sånt liv. Och så kommer ungen plötsligt och rycker ifrån dem alla de här bilderna och kastar dem i soptunnan och säger att det här kommer aldrig att hända. Jag tror att det här lämnar föräldrarna med en känsla av sorg. De har mist någonting som de egentligen aldrig ens hade. De har förlorat någonting som de emotionellt har satsat på. Och går igenom en process av förvirring.
If other people are talking about coming out to their parents, I often say, like, you know, give them a year, give them a year and a half.
När någon kommer och säger att de är på väg att komma ut som trans för sina föräldrar, säger jag vanligen, ge dem 1-1.5 år för att kunna förstå det känslomässigt. De flesta föräldrar brukar göra det. När de märker att det inte är hemskt och att deras barn egentligen inte har förändrats som person, utan egentligen bara är mer sig själv.
Kan du berätta om själva transitionsprocessen?
Somewhere between the ages of 32 and 35 I was warming up to the idea.
Idén om transitionen blev hela tiden mindre skrämmande. Man kan inte säga att jag skulle ha bestämt mig i någon specifik stund. Det bara hände. Och inte alls i ett tomrum. Om allt i samhället skulle ha förblivit vid det gamla, som det var när jag var barn, tror jag att jag inte alls skulle ha tänkt på det. Men 2 saker hände. Det första var att jag under en lång tid blev allt mer missnöjd med min könsidentitet. Att vara en kvinna och försöka leva som en kvinna. Den naggande känslan och missnöje bara steg. Den försvann inte alls. Det blev bara värre. Jag skulle ha talat om känslan och beskrivit den på ett helt annat sätt som barn eller tonåring. Eller när jag var 20. För att sättet som vi talar om allt det här har ändrat så mycket. Så utan att ha fått se människor som har gjort transitionen och blivit lyckligare, eller ja, åtminstone nöjda, tror jag att jag inte skulle ha börjat med processen. Och det andra som har hänt samtidigt är att den medicinska teknologin som kan användas för att byta kön har blivit allt synligare.
I went to the general doctor in Finland, and I was like, doctor, I think I'm transgender and I want to transition. And the doctor was nice. And then he sends me to a gynecologist, which is what every new man needs in his life. And then they send you to the gender clinic, which is great, because you sit down for 2 years and they ask you things like, how's your gender? And you're like, it's still here. I love, they ask you questions like, you know, what did you think of your gender when you were 7 years old? And I was like, I wanted to be a dinosaur.
Vad händer under transitionsprocessen?
Det varierar från person till person. Och hela processen håller på att förändras för att det nu finns internationella riktlinjer om hur man ska behandla transpersoner.
First I approached a general doctor who had no idea what he was doing. He referred me to a gynecologist.
Först närmade jag mig en allmänläkare inom stadens hälsovård. Han visste inte så mycket om det hela, så han skickade mig vidare till en gynekolog som undersökte mig och skickade mig sen vidare till polikliniken för könsidentitetsutredningar. Ett halvt år senare fick jag min första tid och då var det två personer som intervjuade mig. Intervjun tog nästan 2 timmar och de frågade alla möjliga saker. Vad jag ville uppnå, vad jag hoppades av processen, vad jag var rädd för, vad jag vet om processen, har jag fått all information om den och så vidare och så vidare. Sen hade jag några intervjuer till med ungefär 3 månaders mellanrum med sköterskan och psykologen och skulle fylla checklistor som egentligen mätte mentalsjukdomar. Så i den fanns underliga frågor som till exempel, har du stulit en bil? Hör du röster som säger att du ska göra någonting? Alltså det är underligt för att de har ju ingenting att göra med kön. Efter 8 månader fick jag ett papper som sa att jag kan gå till magistraten för att ändra mitt namn och ett testosteronrecept. Perioden med testosteron och det nya namnet tog 1 år, men intervjuerna fortsatte. I slutet av året kunde jag sen gå till polisen och få ett nytt pass och ett nytt socialskyddssignum.
And then in Finland, of course, the other requirement before you change from M to F or F to M is that you are sterile.
Det som också ännu krävs i Finland är att man ska vara steril. Det krävs inte att man undergår någon operation, utan det räcker med att få hormoner under ett år. För då blir man de facto steril. Så jag fick ett brev på posten som sa att jag är ofruktbar. Med det brevet kunde jag sen få tillstånd att byta kön. Det här ingår i translagen idag. Och det är något vi försöker få ändrat. För det är utan vidare en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Man låter förstå att transpersoner är mentalt inkompetenta. Och inte ska föröka sig.
I met my partner when I was in the beginning of transition, and it's really, really common that relationships do not survive transition, one partner transitioning, because the other person, like, the way your pheromones smell, the way you carry yourself, the way that your role is, you do change as a person. Not, like, fundamentally who you are, but a lot of things about you kind of change. And so it's not uncommon for, you know, the attraction to not survive one person transitioning.
Kan du berätta hur kroppen förändras?
Yeah, a lot happens over... Some of it is reversible and some of it isn't.
Jag märkte att det var mycket lättare i gymmet ungefär ett halvt år efter att jag började få testosteron. När jag sprang kändes det att jag kan fortsätta hur länge som helst, fast för evigt. Så jag fick mera uthållighet och mycket mera styrka. Sexualdriften ökar och sexualorganen kan förändras lite eller mycket. Din röst blir lägre. Vissa personer kan få akne precis som i tonåren. Många lider av humörsvängningar. Jag tror att alla som har haft PMS vet hur mycket hormoner kan påverka ens beteende. Jag vet inte vad som berodde på hormoner och vad som berodde på att jag jobbade på att vara manlig. Men jag märkte att jag blev mycket mer utåtriktad, lite mer aggressiv. Inte på något negativt sätt, utan så att jag var mer villig att gå med i en situation eller tala ut eller bara gå någonstans. Jag hoppas verkligen att jag kommer att minnas alla faser av den här processen. För jag vet inte, när man blir van med någonting så glömmer man. Ingenting permanent händer under det första halvåret. Vilket är en bra sak, för det betyder att om man är osäker på att prova hormonbehandling eller osäker på om det hela är rätt, så kan man testa några månader. Om man mår bättre. Om man får någonting ut av det. om inte så kan man sluta och ingenting värre har hänt.
And I noticed, like, for instance, when I first started taking testosterone, I shit you not, the very 3 days after I got, like, my first dose of testosterone, I bought power tools and I put up a shelf.
Kan du berätta för mig hur den sexuella läggningen hänger ihop med att vara trans?
Like, I thought for a long time as well that you couldn't be gay and if I was a trans man, I couldn't be into men.
Jag trodde länge att man inte kan vara homosexuell och trans. Att om man är transman måste man vara intresserad av kvinnor. Det var en orsak till att jag trodde att jag inte alls kan vara trans, för jag var definitivt attraherad av män. För det, vem du känner dig attraherad till är inte samma som hur du önskar vara och hur du ser dig själv. Att den sexuella identiteten är en sak, men hur du vill bli uppfattad är en helt annan.
Har du funderat över vad det kan vara som gör att man blir trans?
It was just this year that the World Health Organization declared that being transgender is no longer a mental illness. This idea that you look in the mirror and you see something that isn't there, or like that you you imagine yourself to be something that you really aren't, is a kind of delusion, is a mental illness thing. But to me, it makes much more sense to see it as a fairly believable variation on human existence.
När du ser dig själv i spegeln och ser någonting annat än det du är, så är det någon slags villfarelse, en mental sjukdom. Så tänkte man länge. Men för mig är det lättare att se det som en biologisk variation av den mänskliga existensen. Det finns ungefär 7 miljarder människor på jorden och de flesta är antingen män eller kvinnor. Man blir bestämt av kromosomer och hormoner, men också av utvecklingen under fosterstadiet och andra faktorer. Det är lite som ett recept med otaliga ingredienser, och om sen någon ingrediens har en variation så kan slutresultatet bli annorlunda. Strikt biologiskt sett skulle det vara konstigt att föreställa sig att vi inte skulle ha ganska många personer som en blandning av det typiskt kvinnliga och det typiskt manliga. I den biologiska världen är det ett faktum att det finns variationer och att de alltid äger rum. Om någon insisterar så kan de ju säga att en variation är naturens misstag. Visst kan man tänka så. Men det ändrar inte på att någon som jag existerar och att jag kommer att leva mitt liv och jag har lika stor rätt att leva mitt liv som någon annan. Och om man är lite mer storsint kan man se det som en naturlig variation inom arten och att det berikar oss och ger oss upplevelser och insikter om oss som vi annars inte skulle få. Människor väntar sig självklart mycket av forskningen för att få veta vad det är som gör att någon blir transkönad, men ännu har ingen svaret.
I went through a breakup recently. Thank you. So I went through a breakup recently, and a lot of my comedian friends were like, well, yeah, but, you know, Jamie, you're going to get a lot new material. I was like, would you rather have somebody to hold you at night or a lot of new jokes? And the thing is, if you ask a room full of comedians that question, you're going to split the room, like, right down the middle. Some of them are going to be like, new jokes, no problem. Yeah, I haven't had a new joke in 6 years. I don't know what to do.
Varför kommer ditt intresse för komik?
I think it's just a human capacity to play. And I think I've trained up the skill to...
Jag tror att vi alla kan vara roliga, medan andra bara har mer övning i att kunna uttrycka det. Men att uppträda som komiker är en annan förmåga. Du kan vara rolig, men inte alls kunna uppträda för det. Jag tror att en sinne för humor utvecklas i din familj och i intrycken när du är ung. Jag kommer ihåg när jag var tonåring så hatade jag mitt utseende. Mina vänner var snygga och smala och fick pojkvänner. Jag lyckades bara inte charma någon, så att vara rolig blev mitt sätt att få uppmärksamhet. Och det satsade jag på.
Kan du berätta om Feminist Comedy Night och Feminist Comedy Academy?
I was given a challenge by Lena Kela, who's a performance artist.
Jag utmanades av Lena Kela från Madhouse att starta Feminist Comedy Night-kvällarna. Jag tänkte först att inte vet jag hur jag ska göra sånt. Jag hade ju jobbat med komedi under 4 år så jag tänkte att vi ska försöka. Och jag samlade ihop stand-up-komiker som var feminister till en sån kväll. Den första blev snabbt slutsåld och populär. Det var roligt för jag hade länge uppfattat komedi och feminism som vitt skilda saker. Nu är jag på det klara med hur den kvällen har påverkat stand-up-scenen överlag och skapat en plats där man inte behöver göra den där tuffa raljerande pojkklubb-grejen för att slå in på komediscenen. Jag tycker själv att det är svårt att skapa komedi med en bakomliggande ideologi. För jag har inom mig en sån skojare att jag vill kunna skoja om allt. Inom komedi ska vi kunna göra oss lustiga över oss själva, tycker jag. Om människor till exempel skrattar på min bekostnad för att jag är trans och gör det på ett roligt sätt så skrattar jag med. Men det kan vara någon annan i publiken som känner sig stött. Så därför kan jag inte alltid berätta alla känt som jag skulle vilja. Visst kan jag rasa mot Sipiläs regering, men det är så uppenbart och dessutom är personer med makt inte ända som tål att kritiseras. Det att jag är transperson gör mig inte en god människa. Jag tycker inte om att vissa personer är oangripliga på grund av sin identitet. Du kan vara utsatt och ändå uppföra det på ett förfärligt sätt. Du kan vara en dålig, ond person och behöva kritik.
No, the Feminist Comedy Academy is really kind of wild. I had a whole bunch of people.
Många människor kom till mig för att fråga om jag skulle kunna lära dem komik. Och till slut gav jag med mig och gick med på att hålla kursen. Jag hade några kvällar där jag presenterade vissa komiska begrepp. Vad som förväntas av dig i början och hur man ska jobba vidare. Alla jobbar på sitt eget 5 minuters uppträdande. Och till slut hade vi en show med cirka 10 komiker och det har gått jättebra. Jag har kört kursen, alltså komediakademin, 3 gånger och har lärt upp 30 komiker, vilka vissa ännu uppträder.
If I think about over the course of a long time, a really great thing that has kind of happened in my life now.
En verkligt fin sak som har hänt i mitt liv nu är att eftersom jag är öppen om min transition och också gör stand-up är det inte alls ovanligt att någon kommer efter ett gig. Det kan vara någon som själv är trans eller någon som är släkt eller vän med någon som just har kommit ut som trans. De börjar ofta med att säga du vill antagligen inte tala med mig och då måste jag avbryta dem genast för det är klart att jag vill tala med dem. De säger ofta att det att jag är så synlig är hemskt viktigt för dem, att det hjälper dem. Det är betydelsefullt för dem att få se en transperson som är så balanserad och välanpassad. Vilket är lite konstigt, för det implicerar att de flesta transpersoner är lite mentalt otillräckliga. Men jag tror att vi får den bilden från Twitter där folk klagar och är arga. Jag kommer också ihåg hur det var när jag såg en amerikansk transartist, Chris Gray, uppträda i Köpenhamn. Och berätta om sin transition. Hur underbart det kändes för mig att se någon uppträda på scenen som har samma upplevelse som jag. Någon som berättade om dem. Och jag kunde bara lyssna och identifiera mig. Att det inte var jag själv som var uppe på scenen. Då förstod jag vad folk menar när de sa hur viktigt det var att jag var synlig på scen. Det var då jag begrep att mitt arbete är superviktigt.
The worst thing I ever noticed myself doing, policing masculinity for myself, was actually during sex, because I was having a very good time with my boyfriend at the time, and everything was going really well. And in fact, at some point, I was having a fantastic orgasm. And when you have an orgasm, you sometimes make noises, like sex noises. And so I noticed that my sex noises were kind of and my back of my head went like. Are those too girly? And so I'd be like in the middle of things going, yes. My boyfriend is like, are you okay? I'm like, fine. That was great.
Har du någonsin drömt om en familj och egna barn?
The fact that I don't have my own kids is more just like it's a matter of circumstance. I never made a decision that I wouldn't have kids or anything like that. I always wanted kids.
Det hör faktiskt till det mest förargliga och svåra med transitionsprocessen. Att veta att det skulle göra det, om inte omöjligt, så åtminstone verkligt svårt att få egna barn. Tekniskt är det inte omöjligt för mig att få barn. Det skulle bara kräva vissa steg och planering. Så jag tänkte ett tag att om det är två saker du vill göra nu, av vilka det ena är att du vill ha barn och det andra är att du vill byta kön, så är det bättre att först skaffa barn, för det är som man brukar göra. Jag tänkte så under några år tills jag insåg att jag försöker lösa det i fel ordning. Att trots att det är den tekniskt logiska ordningen, så är det fel ordning för mig. Jag måste byta kön före jag börjar söka en person tillsammans med vilken jag skulle vilja ha en familj. Men å andra sidan minns jag hur jag när jag var 11-12 tänkte att jag absolut ska ha egna barn. Och jag föreställde mig också vad de skulle göra. De skulle spela violin från det de var 3. De skulle vara upptäcktsresande och de skulle resa med mig på safari. De skulle tillsammans ta bilder från National Geographic. De skulle vara 2 gånger så geniala som jag. Så föreställde jag mig det. De skulle egentligen vara en förlängning av mitt eget jag. Så de skulle aldrig dö. Å ena sidan att vara 41 och inte ha barn som skulle ha blivit till av mig. Det känns lite sorgligt. Att aldrig få uppleva de här personerna. Hur den hade skulle ha blivit. Men å andra sidan, då jag ser andras barn, är de helt lika intressanta och fantastiska som mina egna någonsin skulle vara. Och hela tanken på att de ska vara en produkt av din egen kropp, dina egna gener, känns sanningen själviskt.
What about adoption?
Yeah, if, well, you know, if the kid was smart enough. No, I'm joking. Yeah, I'd have them lined up and sort of like...
Jag skulle inte adoptera något barn nu, för jag har ingen partner. Visst skulle det vara roligt att ha barn, men det innebär också ett helt annat sätt att leva. Jag är nyfiken på vad som kommer att hända. Om 30 år är jag 70. Vad har hänt med våra kroppar? Vad kommer den här generationen att bli? Vad blir den därpå följande generationens grej? Kommer vi ens att ha en planet kvar? Klimatförändringen är en mycket mer brådskande sak för alla och viktigare än frågan om någons kön eller ens jämställdhet, klass eller rikedom. Vikten av att alls ha en planet kvar. Men det är förvånande att vi kommer att låta den förstöras. För människan är sån. Vi kommer inte att fixa det förrän det är för sent. Vi låter hellre 2/3 av oss dö i förfärliga katastrofala omständigheter. Och det är sådana vi är.
I feel like humans are the most wonderful and amazing and beautiful creatures, and at the same time, the absolutely most predictably lazy and vicious and horrific. And you can't count on us to be better than we're nowhere near as good as we say we are.
Du har lyssnat till delen om James McDonald i poddserien Regnbågsmänniskor. Mitt namn är Camilla Telestam. Som ljuddesigner fungerar Nico Ingman och som uppläsare Rico Eklund. Producent Staffan von Martensen.